Och jag som sitter vid studion idag heter Sven Rosborn och kommer från Stadsmuseet här i Malmö. Ja, om ni lyssnar på detta programmet torsdagen den 1 februari så stämmer det väl med de datum jag ser när jag ser så här att jag i natt så hade jag lite nattarbete. Därför att i natt så kom guldet tillbaka från Florens. Ni vet den här vikingutställningen som vi har haft nere i Florens sedan den 2 december förra året. Det blev ju väldigt mycket skriverier i tidningarna om Malmö kommuns engagemang där nere. Men vad det gäller vikingutställningen så var det ju idel lovord. Och den har då slutat nere i Italien. Den slutade i den 28 januari. Och nu är värdesakerna alltså i säkert förvar innanför Sveriges gränser igen. Och det känns väldigt skönt och tryggt för mig som då har varit ytterst ansvarig för hela denna operation. Det slutade som det började nere i Italien med en dundrande succé. Tror du inte att jag sitter här och slår mig för bröstet därför att det är väldigt många som har varit involverade i den här utställningen. Ni kan inte ens, ni får använda flera personers händers fingrar om ni ska ha det sammantagna antalet. Alla har gjort ett mycket strålande insats. Och det vi har visat italienarna, det är hur vi här uppe i Norden ställer ut, gör utställningar. Det är något helt annat än vad de är vana vid där nere. För många i Sydeuropa så räcker det med att man stoppar in vackra föremål i några vitrinskåp, alltså i montrar. Och sedan så låter man föremålen i sig vara utställningen. Vi har kommit längre här uppe i Norden, vågar jag med bestämdhet hävda. Vi vill med föremålen berätta en historia om hur det var förr i tiden. Alltså, vi lägger in en pedagogik i våra utställningar. Och den där har överraskat italienarna. Den här utställningen nere i Italien, och nu tar jag alltså direkt citat här från italienska tidningar och italienska myndigheter, vad de har sagt. Det är den största succén man har haft i världsstaden Florens, för då får man ju i och för sig räkna denna stad till, på mer än 10 år vad det gäller utställningssammanhang. Jag tycker det där är faktiskt väl värt en tanke. Att vi lyckades så bra, och då ser vi igen, för jag trycker väldigt hårt på detta, att kulturen här uppe i Malmö lyckades så bra där nere. Redan i invigningsdagen så var det ju oerhört mycket folk långt ut på piazzan, på torget utanför. Och jag fick rapporter från våra kurirer i natt att de hade varit där under den sista dagen där nere. Då var det så mycket folk utanför på torget så att det nästan dörrarna bångnade. De hade mycket stora svårigheter. De fick stänga av utställningen i vissa perioder för den kunde inte sluka tillräckligt mycket folk. 58 000 besökare har passerat genom utställningen. Och då ska ni veta att den hälften av tiden har varit i december månad, som är den absolut sämsta månaden i utställningssammanhang, även internationellt sett. I december så brukar man ju faktiskt ha lite julefrid och så, och då är det inte så många som går på museer. 58 000 besökare. Det hade varit många fler också om vi hade fått ett större utställningsyta där nere, men vi var tvungna att inrymma oss i ett 1500-tals palats. Och därför så fick vi ta vad som erbjöds. Succén är alltså given där nere. Men vi blickar framåt och den kommer ju till Malmö. Den kommer till att öppna den 4 mars, söndagen den 4 mars på Malmö museer på Slottsholmen. Då bygger vi på utställningen. Den kommer att bli dubbelt så stor som den var nere i Italien. Därför att förutom själva arkeologidelen där vi visar praktföremål, guld och silver och inte bara praktföremål, även enklare, till exempel en nappflaska som är 1000 år gammal, en babysitter, kanske, vi är inte riktigt säkra på om vi får babysittern med till Malmö, som man har hittat i Lund och så vidare. Det där naturliga, mänskliga har vi också med i föremålen. Men vi bygger på den arkeologiska utställningen med en konstutställning. Varför i hela friden är det så att var man kommer i världen, till och med borta i Japan på andra sidan jordklotet, så känner folk till vikingar? Jag menar, så väldigt bra var de väl inte, de där som for ut och slog ihjäl och hade sig. Men det är ett internationellt begrepp. Och det är lanserat redan på 1600-talet här uppe i bildkonsten. Man ville framhäva Nordens storhet. Och vi har alltså lyckats samla ihop merparten av de konstverk som har skapat myten och legenden om vikingen. Och det är bara den konstutställningen, det är en enorm stor del. Det täcker hela tredje våningen på konstmuseet. Den 4 mars alltså. Men ni kommer att höra mer om den här vikingutställningen i den här närradioprogrammen framöver. Självklart kommer ni att göra det. Det är ju Malmö museers största utställningssatsning på 149 år. Det är inte dåligt. Innan vi går in på ett annat tema så tycker jag att vi ska ha lite ljuvmusik, och varför inte lägga en liten gotländsk dialekt till det hela, och då blir det minsann Susanne Alvegren som sjunger om Kom in i mitt hus. Nu till en helt annan sak än vikingar. De som av er som har hört på de här programmen, några program bakåt, så vet ni att jag har talat om Borgebyslottet som ligger i Löddeköpinge. Och förra gången så sa jag att vi skulle försöka från Borgeby få anknytningar till Malmöhus. Och Malmöhus, ja, det är ju där Malmö museer är inrymt, delar av det. Och då tänkte jag att vi skulle, för att få den här kopplingen, mellanlanda på ett museum som jag tror att de flesta av er aldrig har varit på. Och ändå så ligger det inte särskilt långt från Malmö. Och det är Lunds domkyrkomuseum. Lunds domkyrkomuseum. Ja, det är inrymt bakom Historiska museet i Lund, alltså strax norr om domkyrkan. Man går med en gång över en gata och så kommer man in i domkyrkomuseet. Och när man går och tittar på alla de saker som förvaras här så är det speciellt en bild som har slått mig, som jag ofta har stått och förundrat mig över. Och det är ett jättestort träepitafium. Och vad är nu ett epitafium för någonting? Jo, det är helt enkelt stora minnestavlor som man satt upp i kyrkorna över avlidna stora storheter på den tiden. Det här träepitafiet, det är, visar tre stycken helbilder av två kvinnor och en man, och de är i naturlig storlek. Det är inte dåligt det. I mitten så har vi mannen och sedan är han omgiven av sina två kvinnor. Och till vänster om sig har han sin första hustru, och det är jungfru Katrine. Eller rättare sagt, fru Katrine, för hon gifte sig med mannen. Och mannen i fråga, ja, det är Hans Spiegel. Han som fick kungens, han som blev så uppskattad av kung Fredrik den andra att han fick hela Borgeby som gåva en gång, 1563. Och jungfru Katrine, det var hans första hustru. Nu vet jag inte om man skulle kunna kalla henne för jungfru egentligen. Det står att han blev trolovad 1559 med jungfru Katrine, men det är ju lite konstigt. Därför att hon har ju varit gift två gånger tidigare. Så det var en rätt så gammal dam han gifte sig med. Det var ju rätt så vanligt på den tiden att man tittade inte riktigt på kärleken i första hand. Utan man så att säga jämförde sina förmögenheter. Och sen så tyckte man att hade man tillräckligt mycket pengar var och en, så kunde man göra ett lämpligt parti, som det hette. Och det var väl ett lämpligt parti, den här Katrine. Och det kan man faktiskt. Om man står i Domkyrkomuseet i Lund och tittar på detta epitafiet, så förstår man att här är det frågan om gräddan i Danmark. Jag har aldrig sett i något kyrkligt epitafium en människa som är så överhängd av guldsmycken som fru Katrine. Ja, det är nästan som man undrar, med tanke på hur mycket guld väger, om inte fru Katrine måste ha varit kutryggig under sin levnadstid. För har man så mycket kring halsen dagligen, så måste det böja på ryggen bra. Och Hans Spiegel, han har också väldigt mycket guld och silver föremål. Sen så gifte han ju om sig sen när hans äldsta hustru dog. Och då gifte han om sig med en annan, en ungdom. Och hon har minsann också lika mycket stora, tunga guldhalsband och sånt. Det är ett imponerande epitafium som visar hur adelsmännen, hur rika adelsmännen i Skåne var förr i tiden. Och vad var då den här ägaren av Borgeby egentligen? Vad hade han till yrke? Jo, han var kammartjänare hos Fredrik den andra. Det var han som såg till att kungen tog på sig rätt strumpor. Och han borstade väl kanske skorna också. Nej, det tror jag inte den här rika personen gjorde, utan han hade väl sin tur tjänare som borstade skorna till kungen. Men han skulle se till att det var rätt skor fram hos kungen, eller rättare sagt kronprinsen. För vänskapen mellan Fredrik den andra och Hans Spiegel började på Malmöhus slott. Se där, då fick jag ihop det. Från Lunds domkyrkomuseum hittar jag vägen från Borgeby till Malmöhus slott på 1500-talet. Hans Spiegel är den gemensamma nämnaren, han är kopplingen. Det var nämligen så att 1554 så fick den unge danske kronprinsen Fredrik, sedermera Fredrik den andra, han fick hela Malmöhus som län. Hans gamle far Christian den tredje tyckte väl att nu var det dags för sonen att lära sig lite att sköta affärer och sånt där, och inte vara bara ute och dricka och supa och ha sig. Och då fick han hela Malmöhus. Har ni varit på Malmö museer och Malmöhus, så vet ni att i riddarsalen som vi har i det gamla slottet, så innanför riddarsalen så finns där ett större rum, och innanför det ett sovrum. Det var här som Fredrik den andra hade sin boning, hans privata boning. Det var en tvårumslägenhet på den tiden. En tvårumslägenhet på cirka 56 kvadratmeter. Det var värdigt en kronprins av det danska riket. Ja, hörni, tiderna förändras. Jag tror inte de kungligheterna hade accepterat en sådan enkel bostad idag. Men det var ju en fin finess med den här bostaden. Den hade inomhustoalett. Ja, inomhustoalett och toalett, det hängde ut över vallgraven, men toaletten var alltså som man kunde nå den inifrån, och det var ju en väldigt fin modernitet, och toaletten finns kvar än idag på Malmö museer. Nåväl, 1554 så blev Fredrik den andra, han blev då kronprins här, och han fick hela länet Malmöhus län, och Hans Spiegel blev hans kammartjänare. Ibland undrar man, tänk om man hade kunnat gå tillbaka i tiden. När man går i salarna i Malmöhus, tänk om man hade kunnat se det, vad som hände just under den här epoken. För han satt där på Malmöhus, han bodde på Malmöhus 1554-1559, då fader kungen dog och han själv blev kung och flyttade ner till Köpenhamn. Denna Fredrik den andra, det var en typ egentligen. Det var han som på allvar införde brännvinet i Norden. Han var ständigt berusad, karen. Och de festerna som han hade, det var inga dåliga fester, det kan man se av räkenskaperna. I bottenvåningen under bodde där en ung skön dam som hette Anne Hardenberg. Och den här unga sköna damen fick kronprinsen plötsligt ögonen på. Och vad hände då? Ja, det ska jag berätta efter att jag låter en annan ung dam sjunga, nämligen Anne Dorte Mikkelsen. Hon sjunger Förr eller siden, och det passar väl bra. Den här sköna unga damen som bodde hos sin farbror Eiler Hardenberg i bottenvåningen på Malmöhus. Eiler var, han var rikshovmästare. Hon fångade den unge prinsens intresse. Och som brukligt var på den tiden, så ville han ju genast ha henne till älskarina. Men
det gillade inte Anne. Det var en mycket bestämd kvinna, Anne. Och då började han tjata, han uppvaktade henne med allt möjligt. Och han tjatade på henne och tjatade och tjatade, men hon vägrade. Men nu var det så tossigt i det danska riket att den danske kungen hade ju väldigt stor makt på den tiden. Och det var så att Anne älskade en annan adelsman, Olof Krognos. Och hon ville ju gifta sig med honom, men det fick hon inte. Därför att så länge kungen, för han blev ju sen kung 1559, inte godkände giftermålet, så fick hon inte lov att gifta sig. Han hoppades ju fortfarande att få henne till sin hustru, därför att när han blev kung och den gamle Kristian den tredje hade dött, så tyckte han att det var väl bra, då kunde jag få mig en bra drottning här som var skön och vacker, intelligent och trevlig. Men när man är kung så passar det inte att gifta sig med vem som helst, utan de danska kungarna skulle då gifta sig med någon mycket högadlig, gärna någon prinsessa utifrån. Och då fick han sin gamla moder på halsen, och hon var mycket bestämd, den här modern. Och till slut så hon sa rent ut att du får inte lov att gifta dig med Anna Hardenberg. Men kungen han tjatade och tjatade och tjatade. Men först 1571, kan du tänka er, han blev kung 59, så gav han sitt tillstånd att Anne skulle få gifta sig med Krognos. För då insåg han att det var nog inte lönt det här längre. Och så gifte hon sig med Olof Krognos, och så levde de ett halvt år, så dog karen. Vilket öde. Jag tror, jag har sett så många kyrkor i Danmark, men jag tror att epitafiet över Olof Krognos och Anne Hardenberg sitter i Ringsted kyrka mitt på Danmark. Och det är ett stenepitafium, det är mycket, mycket vackert. Jag är nästan 100% säker att det är i Ringsted kyrka den sitter. Så har ni vägarna förbi Själland någon gång, eller kör över Själland, så stanna till i Ringsted mitt på och gå in i den kyrkan. Det är en underbart vacker kyrka med många intressanta historiska lämningar. Novelan, hur gick det då med Fredrik? Jo, Fredrik han insåg ju då att det här var ju hopplöst. Han var 40 år gammal, hade inte gift sig, hade inga barn. Men så fick han tag i en 13-årig tysk prinsessa som hette Sofia. Och så blev det bröllop. Ja, han blev 14 år innan hon gifte sig med den här gamla karen. Och det här bröllopet, trots att det var så stor åldersskillnad, så skulle det bli väldigt lyckligt. Man talar ju om kvinnans makt. Kvinnan hade en otrolig makt förr i tiden. Det var det att det var karar som skrev historien. Så att det är de har skrivit om sina egna bedrifter. De glömmer kvinnor, men kvinnor finns det alltid bakom. Det är de som har styrt männen, vänt och vridit på männen totalt. Och den här lilla 14-åriga prinsessan, ja, det är henne vi har tackat att vi har Kronborgs slott idag i Helsingör. Hon sa till honom direkt att jag vill ha ett palats av dig i morgongåva. Oh, jag sa kungen, han var ju så där, ni kan tänka, åh vilken trevlig liten dam. Klart du ska få ett palats, ja jag vill ha det i Helsingör. Han började bygga det här palatset direkt. Först så byggde han sen kammaren självklart, sen byggde han arbetsrummet, sen byggde han dansesalen. Dansesalen i Kronborg, det blev norra Europas största dansesal. Och det här paret, Sofie och Fredrik, de skulle bli stamföräldrar till en stor del av norra Europas kungahus från 1600-talet och framåt. Det är ni. Tänk, en sån här liten prinsessa som kan sätta sprutt på hela danska ekonomin, för det måste ha kostat otroliga mängder att bygga Kronborgs slott. Men se, det är en annan historia, och som ni märker så har vi knutit ihop detta med Malmöhus. Därför att Malmöhus spelar trots allt en väldigt stor roll i vår danska historia. Men det är väldigt undanskymd. Man kan inte läsa så mycket om den. Det finns inte så mycket tryckt. Men det finns desto mer skrivet i originalbrev och så. Och nu framöver på våren så ska jag komma in på Malmöhus och Malmöhus historia. För handen på hjärtat, vi vet ju alla vad Malmöhus är. Vi här i Malmö, vi har ju sett det. Men kan vi egentligen dess fantastiska historia? Vad som har hänt i de här lokalerna en gång i tiden, de här salarna? Det kan väl kanske vara roligt att få lite insikt om det. Och jag kommer tillbaka. Tiden rinner iväg. Kulturtimmen är slut för denna gången. Vi kommer med ett nytt program nästa torsdag. Jag heter alltså Sven Rosborn, kommer från Stadsmuseet i Malmö, och jag tackar för mig denna gång.